Välkommen till Publication Report. Det är jag som är Kristin.
Och det är jag som är Ida Sofia. Och vi är här varje fredag för att leverera brain bubbles till er. Perfect conversation starters the weekend. Alltså roliga faktnuggets, inspirerande och utbildande fakta. Och namnet Publication kommer ifrån att vi är en brain bubble publication. En pop of brain bubble, så lär man sig någonting och har med sig lite kunskap. Samtidigt är det lite kul, hoppas jag också. Och kan du inte vänta tills våra avsnitt som kommer ut varje fredag, så har vi också byggt en hel plattform, vi är ambitiösa, på publication.com, där du kan gå in och läsa massa roliga och intressanta artiklar. Så klicka in där så missar du ingenting.
Ja, men vad ska vi prata om idag då? Vi ska prata om träd, som är fantastiska växter som vi faktiskt inte klarar oss utan. De bidrar ju inte endast till vackra skogar som man kan gå ut och gå i, utan de ger ju även skydd och mat till både människor och djur. Och såklart, den viktigaste delen är väl att de producerar livsnödvändigt syre till oss. Och är även en av jordens viktigaste koldioxidsänkor.
Ja, jag känner att det här ämnet har jag lite tvingat fram. Du var inte så peppad på träd, men vi har lite rolig fakta även på träd och inte bara information om kanske inte så spännande kolsänkor. Men i det här avsnittet så ska vi bland annat ta upp att träd kan prata med varandra, om ni inte visste det. Kanske inte riktigt som vi gör då här, men, men de kan kommunicera. Världens äldsta träd finns faktiskt i vårt egna land. Det tyckte jag var väldigt coolt. Och sen en helt ny kunskap jag har lärt mig är att träd faktiskt funkar som naturliga air conditions. Så det ska vi dyka ner i idag och massa andra spännande och intressant. Men vi kickar väl av som vi brukar med faktarutan. Vad är ett träd?
Det gör vi. Den här faktarutan var lite svår i och med att jag tänker att många vet vad träd är.
Men vad definierar ett träd?
Exakt, så kan vi säga istället. Ja. Men träd är en mångårig växt som har en eller flera stammar som bär upp hela trädet från roten. Och de flesta växter som klassificeras som just ett träd har egentligen bara en enda självbärande stam. Och hos de flesta arter som producerar stammen sekundära lemmar, och det är ju då så kallade grenar om man ska förenkla det. Och om du delar stammen på mitten så innehåller den vedartade vävnader. Man kan lite likna dem med människans egna blodådror. Tänk dig liksom att stammen är som en växtväg som gör det möjligt att då transportera näring mellan rötterna och ut till resten av plantan. Och träd tenderar att leva väldigt mycket längre än andra växter, till och med hundratals år.
Spännande. Nu har vi bakgrundsfakta. Nu kör vi avsnittet.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Men vad är din relation till träd, Ida Sofia? Vad tänker du på när du hör träd?
Jag tycker de är så vackra och så blir jag glad av dem. Och sen... har jag det här, ja, för er som tycker om gröt, att äta gröt med trädsked, det är det absolut godaste som finns. Jag köpte en sån här vacker svarvad träsked på en sån här slöjdmässa, och när man gör havregrynsgröt och äter med träsked, alltså det känns så genuint så att
genuint, jag back to basics. Jag ser så här Ronja Rövardotters familj framför mig som sitter och
exakt.
Äter gröt med träsked.
På tal om träsked så vet du, mina första franska fraser som jag lärde mig var med träsked i fribois.
Ja. Den har gjorde man ju när, sa man ju när man var liten.
Åh, så fint.
Man skulle låta.
Jag tänker bara, sen tänker jag också på det här med att det är ett evigt kretslopp, och det var väldigt fint när min syster gick bort och vi kremerade henne. Då finns det faktiskt biologiskt nedbrytbara urnor som har träfrö inbyggda i den här urnan. Så när man gravsätter dem så växer det upp ett träd sen. Och det känns också så talande för hela trädet och livets kretslopp. Av jordar då kommer, jord ska då återförbli. Så.
Det visste jag inte att det fanns sådana urnor.
Gud, nej, jag tycker det är ganska nytt påfund. Jag tror att det kom nu på 2000-talet. Mm. Men det är ju verkligen så här, ja, men naturens kretslopp som de ju är en otroligt viktig del i. Vad tänker du på?
Mm. Jag tänker på skogen framförallt. Och när jag tänker på skogen och träd så tänker jag på lugn.
Mm.
Och bara svampplockning bland annat. Det är någonting jag älskar att göra. Hittar aldrig någon svamp dock. Men jag älskar att vara i skogen och plocka svamp.
Ja,
och vara bland träd. Det är ju någonting som gör att man bara...
Det är ju helt terapeutiskt. Vi ska prata lite om det. Det finns faktiskt studier på det här, varför man också blir lugn av att gå i skogen. Men jag tror att det är något speciellt också just när man plockar svamp. För att hjärnan, man kan ju inte tänka på något annat. För man måste ju bara ställa in sig på att hitta svamparna. Så att det är som världens bästa meditation. För du kan inte hålla på att tänka på något. Eller jag kan i alla fall inte det. Tänka på något annat. Man måste bara fokusera på svamparna, för att annars hittar man ner.
Annars sitter man inte. Nej, men jag tror också det handlar lite om något så primitivt, man går tillbaka till att man skulle så leta efter föda och överleva i skogen, hitta svamp. Men en annan sak jag tänker på också med träd, det är när man var liten, och det har jag inte tänkt på väldigt länge, men man klättrade mycket i träd när man var liten. Gjorde du det?
Ja, så roligt.
Alltså, och jag bara tänkte, jag tänker nu, tänk om jag skulle försöka klättra träd nu, det skulle ju aldrig gå. Jag skulle ju inte ens komma upp. Hur gjorde man? Var ju också kort och liten, men man kom ändå upp i alla träd på något sätt.
Ja, men man var nog mycket modigare förut.
Ja.
Det jag tror att det har med det att göra. Man, det är lite att step out of your comfort zone och klättra upp i träd.
Just nu, så här, 7 månader gravid, skulle jag inte klättra upp i träd.
Nej, det hade varit helt sjukt. Tänk om man hade gått ner på gatan här nedanför mitt i centrala Stockholm, så sitter du i träd där. Men träd och skogen och som biomassa, det är ju också ett ganska vedertaget uttryck, att skogen och träden är jordens lunga. De hjälper oss att andas.
Precis. Ja, träd spelar ju en jätteviktig roll i fotosyntesen genom att omvandla den här solenergin som finns då till kemisk energi. Och biosfären är ju beroende av metabolism, alltså död, återvinning av växter och särskilt träden. Och de här stora stammarna som träden har och rotsystemen, de lagrar ju koldioxid. Och de flyttar vatten och de producerar syre som sedan släpps ut i atmosfären. Och det här organiska materialet i jorden som utvecklas främst från förmultade löv eller kvistar, grenar, rötter och nedfallna träd. Det är ju, allt det används ju som återvinner då kväve, kolsyra och andra viktiga näringsämnen. Det är få organismer som är så viktiga som träd för att upprätthålla jordens ekologi. Och där har vi även en viktig del här, är ju även världens regnskogar. De skapar ju en otroligt stor del av allt syre som vi andas. Och då är det särskilt då den tropiska regnskogen, för där faller det ju mängder av regn. Jag tror jag läste att det var minst 2000 millimeter per år eller något sånt där som regn som faller i regnskogen.
Ja, det är ganska mycket faktiskt.
Ja, och de här träden är ju väldigt stora oftast i regnskogen, och de växer också tätt in på varandra. Och det gör att de här kronorna på träden blir som ett slags tak över skogen. Tänk bara så vackert. Nu har inte jag varit i en regnskog någon gång, men det hade varit fantastiskt.
Men det är också en resa vi får göra.
Mm.
Vad är det, vad är det mer vi ville resa någonstans? Det...
Vi vill resa så mycket. Vi reser,
Pompeji,
så mycket.
Pompeji ska vi till.
Pompeji, ja just det.
Det har vi pratat om i massa avsnitt. Regnskogen och Pompeji, nu har vi en itinerary här.
Två resemål. Ja, men det här lövverket, det blir ju då så tätt på vissa ställen. Så det som jag tyckte var så otroligt fascinerande är att det kan ta upp till 10 minuter för en regndroppe att ta sig ner till marken i regnskogen.
Ja, det är ju jättelänge, det tänker man inte.
Ja, nej. Och de här dropparna då, eller regnet, de blir tyvärr inte kvar så länge i skogen, för att vattnets kretslopp är så himla snabbt där. Det avdunstar ju, och det kan till och med vara så snabbt att det förmiddagens liksom värme faller ner igen, och sen så blir det ju regn på eftermiddagen redan. Så att det blir liksom otroligt snabbt kretslopp.
Ja, jag har sett någon sån här timelapse-film på det på regnskogen, när man ser så tydligt att det blir som så här mikromoln eller ånga som går upp och sen regnar det ner. Så det är väldigt lokala, väldigt lokala vattenkretslopp. Och det här med att de utsöndrar vatten, hela den, om vi bara ska förklara vad transpirationsprocessen är, för det är det kallas, det är namnet på den processen som transporterar frukt, nej, inte frukter, de växer utanpå, men de transporterar fukten genom växten eller trädet då, och så från rötterna upp i de här små porerna som är på bladen och lövens undersida, och där avges de då till atmosfären i förångad form som stiger med värmen och sen regnar ner. Så transpiration är egentligen evaporation av vatten och från löv och blad. Och enligt en beräkning som utförs, så är ungefär 10% av allt vatten som vi har uppe i vår atmosfär har gått, kommer just från den här transpirationsprocessen.
Det är rätt mycket.
Men det som är coolt också med den här transpirationsprocessen, det ger också en naturlig kylning. Man kan likna det lite vid att vi människor svettas. Jag vet inte om du har tänkt på det, om du har gått på en gata i en storstad med massa, alltså sådär. Om man går på en gata utan träd så är det ju jävligt varmt, alltså om det är en varm dag. Men om man går på en gata som har träd eller lummiga ler, jag tänker bland annat på, du brukar också åka till Mallorca en del, det finns ju på El Paseo del Born där mitt inne i centrala Mallorca, så finns det ju sån vackra plataner, det är såna träd, det ser ut nästan som de har leopardbark. Och det är, så, det är svalt på den gatan jämfört med hur det är om man går runt omkring. Och det motsvarande gator kan ha en temperaturskillnad på så 10 grader minst om man har då träd alléer planterade. Det har ju inte bara att göra med skuggan som man kan tänka sig att det har att göra, även om det också är nice. Men när den här vattenångan i transpirationsprocessen lämnar löven, så gör inte det bara då att mineraler och vatten kan röra sig genom trädet. Utan det har också en kylande effekt både på trädet och den omgivande miljön. Man kan säga att det funkar liksom som en air condition. Och en studie uppskattade att nettokylningseffekten av ett ungt friskt träd kan motsvara 10 air condition-apparater i normal rumsstorlek som är igång 20 timmar om dagen.
Oj, det är ju jättemycket.
Ja, det är svinmycket. Det hade jag ingen aning om. Men jag hade inte heller tänkt på att så här, det är ju rätt logiskt. Man tänker ofta på att värme stiger, det hör man ju väldigt ofta. Men man pratar inte lika ofta om att kyla sjunker. Nej. Så det är också att den sjunker ner mot gatan. Det har jag också lärt mig när man ska packa en påse med, om man ska transportera frysvaror till exempel. Då har jag ju alla år lagt frysklamrarna under och sen packat på maten.
Det gör inte jag dock.
Du lägger den ovanpå, för du är smart, va?
Nej, jag lägger den mellan, alltså så här, lite fördelar. Så jag är inte alls smart, jag bara kör en sån här. Alla ska få lika kyl.
Två genier. Det man ska göra är att lägga kylkamrarna ovanpå.
Över, ja, men överst. Det är jättelogiskt.
Superlogiskt när man säger det, men det hade jag i alla fall inte jag någon aning om. För jag skulle köpa lite fisk och skaldjur och transportera en längre sträcka i bil. Och han bara, så här ska man göra. Det beror ju på det här då.
Gud vad man lär sig i den här podden. Ja. Bra grejer.
Ja, det är nu praktisk kunskap också. Men sen är det ju inte bara det då att träd kan hjälpa till att kyla, utan det kan också reglera värme, och framförallt så här i de här tiderna med våra energipriser nu som är upp på överallt, så kan man också med träd reducera sina värmekostnader, och det är ju framförallt då man bor i kanske hus eller villa, men när största nedkylningseffekten på hus överhuvudtaget är ju när det kommer vintervindar som blåser in kall luft i hål och sprickor i väggar och sådär. Eller om man har en ytterdörr som man öppnar och stänger. Men kan man då plantera träd runt sitt hus, så kan man ju då skapa ett vindskydd och blockera de här vindarna, och det gör att man kan spara energi på vintern också. Och sen så får man skugga och kylning på dagen.
Så träd har, det är fler funktioner som är jättebra både på vintern och sommaren.
Ja, och det tycker jag man kan se också i vårt svenska landskap när man är ute och kör. Och så ser man så stora odlade fält och ser det en liten bonagård i mitten, rött med vita knutar. Då är det ju oftast många träd som också är planterade runt liksom, gården eller huvudhuset.
Ja.
Så vi har ju nyttjat den här kunskapen i många, alltså det här vet man ju om liksom. Men det, om det är någon som känner sig lite orolig och inte har något enda träd, då kan man kanske passa på att plantera ett. Och då kan smart planterade träd då på rätt ställe kan minska uppvärmningskostnaden på mellan 10-25%.
Det låter ju väldigt mycket, men det stämmer säkert.
Ja, jag har kollat upp faktan där baserat på studier till och med. Men det kanske inte elbolagen vill att vi ska veta om.
Nej.
Jag vet inte.
Kan vara så.
Träd är grymma också. De motverkar ju också erosion. Och det tycker jag man har hört rätt mycket på. Att det är problem med erosion. Alltså det är landslides och det är hitan och ritan. Och det är ju, det gör de ju dels genom sitt rotsystem som binder jord till sluttande mark. Men sen minskar det också mängden vatten i jorden eftersom de suger upp det och sen transpirerar. Sen fångar de upp regn som faller, vilket gör då att om det regnar kraftigt skyfall på bar backe, då regnar jorden bort. Men tänk då på den här vattendroppen i Amazonas som tar 10 minuter och tricklar ner genom stammen. Då kan man ju tänka att den kommer inte med full kraft i backen och påverkar jorden, utan den liksom rinner ner istället. Så stänkerosion motverkar också då. Och sen bryter man också vinden och hindrar det från att blåsa bort jorden. Vilket är bra. Men jag vet inte, vi pratar väldigt lite om det här med, nu går vi in lite grann på jord här, men det är ju en del av det eviga kretsloppet, och som du berättade innan så är det ju grenar som förmultlar och löv och allt sånt där. Men vi tänker inte så ofta på det, speciellt kanske inte när man är ute och går i skogen, att det är en sån himla mjuk massa som man går på. Och är inte bara träden, men även jorden under träden är en betydande kolsänka, och den står för 69% av det koldioxid som lagras i världen är lagrad i liksom jordlagret i skogar. Och problemet är, igen nu då, är att vi håller på att förstöra vår jord. Vi tappar 30 fotbollsplaner med jord varje minut. Mest då på grund av intensivt jordbruk, men att vi skövlar skog och jorden blåser bort. Och sen tar det, kan du gissa hur lång tid det tar att producera 3 centimeter matjord, som är den här näringsrika, biologiska, levande jordmassan. Ja, som är så viktig för att vi ska kunna laga, eller
odla
mat. Hur
lång tid det tar?
Ja.
Kan det vara 50 år?
1000 år. Det tar 1000 år att bilda ett jordlager på 3 centimeter. Om du kan tänka dig om vi tappar 30 fotbollsplaner med jord varje minut. Alltså det är ju helt insane.
Vi ligger back alltså.
Vi ligger jätteback, och det anses då, jorden anses vara en ändlig resurs för att den inte går att återskapa på kommando. Och det finns vissa uppskattningar på studier som säger att vi kan få slut på matjord redan under de kommande 60 åren om vi inte ändrar hur vi använder vår mark. Det hotar ju liksom miljarder. Om det var mot förmodan var så att ni ville ha lite mer domedagsprofetier förutom den globala uppvärmningen och mikroplaster och allting annat, så kan man också börja oroa sig för jorden. Men alltså så här, men vi förlorar också 27 fotbollsplaner med skog varje minut på grund av avskogningen. Så det känns, man blir ju lite orolig här. Man blir också lite ledsen, för det är ju, dels att de är väldigt bra för oss, men de är också i sig själva så otroligt fantastiska träd.
Ja, det
de kan
de
också
verkligen prata,
eller som vi är väldigt inne på, vi skulle gå in på att de kan prata med varandra.
Ja, men precis. Och det är ju, talande träd har man ju inte stött på så ofta, det är väl i Pocahontas.
Ja, och inte att glömma änterna i Sagan om ringen.
Sant, det är med. Men det är ju faktiskt så att träd, de utsöndrar en stor mängd kemikalier som kallas fenol. Och det gör de när insekter angriper dem. Och de kan också signalera då fara för andra träd i närheten, så att de kan starta sitt eget försvar. Och här är det ett träd som gör det, som är pilträd. De avger kemikalier när de attackeras av till exempel nätmaskar. Och andra pilar i närheten, de registrerar då det här, och så producerar de i sin tur tannin, som gör då att deras löv blir svårare för skadedjur att smälta och då i förlängningen inte bli attackerade.
Det kan man kalla en riktig djungeltrumma det.
Det är en djungeltrumma det. Och fascinerande alltså.
Ja, verkligen.
Fungerar. Jag blir så imponerad.
Nej, men träd har ju mycket kemikalier som de jobbar med och som de utsänder och sådär. Bara en liten side note är att du har säkert hört talas om kinin som är det här malaria. Som funkar mot malaria, men det upptäcktes då under 1500-talet när det var en malariasjuk man som drack vattnet som låg väldigt nära då ett kinaträd i Anderna, och han blev helt frisk, och på så sätt kunde man då fatta att kinabarkens träd hade en mildrande effekt på sjukdomen. Och brittiska soldater i Indien då under 1800-talet nyttjade den här kunskapen och började dricka kinin. Det smakade tydligen förjäkligt, så att då började de ju blanda upp den här beska smaken med sockervatten och gin. Et voilà, gin tonic.
Gin tonic?
Ja.
Ja, men...
ska man inte äta med träsked?
Jag vet inte om vi pratar franska fortsatt. Eller prata franska gör vi verkligen inte, men försöker.
Jag tycker ändå att vi har blivit lite bättre på våra uttal sen de första poddarna. Fast då var det var väldigt mycket franska och tyska namn där som vi hade.
Alltså, grejen är ju att vi har inte blivit bättre. Vi bara inte har mer namn längre. Vi struntar i att ta med de här svarna. Vi bara klipper bort det.
Ja. På skriptstadiet, du får inte vara med mer.
Nej,
ja, Jesus. Exakt. Men en annan cool grej med träd då, vi ska prata med fantastiska, de är att man också kan använda dem för att titta på spår från tidigare historia, och genom att titta på stam och grenverk så kan man ju se vad ett träd har varit med om. Och det kan man ju göra med människor också, till exempel. Man har ju sett att vissa skelett från 1400-talet som har haft förslitningsskador i axlarna och sådär, då kan man kunna ta ut den. Ja, den här personen sköt mycket med pil och båge till exempel, för det finns sträckningsskador och sådär. Lite samma sak är det med träd. Och framförallt då så kan man titta om trädet har blivit beskuret genom hamling. Och jag hade inte koll vad hamling var. Men
nej,
det...
jag tänkte fråga dig, vad är hamling?
Det är någonting som man gjorde innan man började liksom skörda hö och så till djuren. Då gjorde man så att man gick ut i skogen helt enkelt och skar av grenar och på träden för att spara till vinterfoder, löv och grenar.
Okay.
Och då växer träden på lite konstiga sätt när man skär av de här låga grenarna, och då kan man då se att ja, men här är någon som har varit och hamlat i för historien. Och sen, det här har du ju också koll på, det här med träd. Det här har nog alla koll på, med trädens årsringar. Det känns som något man började på redan på förskolan och kolla på.
Ja, precis. Och räknade ringarna för att se hur gammalt trädet var.
Precis. Det som däremot är väldigt häftigt är att ringarna har ju blivit olika tjocka beroende på vad det är för klimat eller hur hård eller... hur hård vinter eller lång sommar, tillväxtperiod och sådär. Men man har nu lagt ett pussel av massa olika trädringar. Så att man har gjort en liksom ringkarta för olika träd som sträcker sig 2000 år tillbaka i tiden. Så man hittar en träbit med ringar. Så kan man säga, åh, vad passar den in i den här 2000-åriga historien? Så får man se om det funkar. Och det brukar man göra då på ek och tall och gran. Och det är de vanligaste byggnadsvirkena i Sverige. Så man har ett gammalt hus och som man inte vet exakt när det är byggt, då kan man i alla fall se när virket är nedtaget genom att då göra den här dendrokronologiska dateringen. Och då blir de ju någon form av levande arkiv. Och då kommer vi också osökt in på världens äldsta träd. Eller det är inte riktigt världens äldsta träd, det är en sann modifikation, men den ligger ju faktiskt i Sverige.
Ja, då har vi Old Chico, och det är en gammal kungsgran som är 9000, eller uppskattas vara 9550 år gammal. Och den här kungsgranen, den är belägen på Fulufjället i Dalarna i Sverige.
Det är så gammalt.
Så gammalt träd,
men
det här gamla Old Chico-trädet, det fick ju ursprungligen sin berömmelse då som världens äldsta träd. Men egentligen så är det ju en trädklon som man kallar det. Och det betyder helt enkelt att den har regenererat nya stammar och grenar och rötter under årtusenden. Snarare än att det är ett enskilt träd av hög ålder då. Så det trädet du ser, det har inte stått där i
nästan. Aha, så det är som ett gammalt rotsystem som har skjutit liksom nya skott och har förökat sig genom att klona sig själv.
Precis. För det här trädets ålder då bestämdes genom något som kallas koldatering av trärester som samlas in från jorden under trädet. Och själva stammen beräknas bara vara några hundra år gammal. Men växten i sig har överlevt väldigt mycket längre tid på grund av att delar av det här rotsystemet har överlevt och nya delar har vuxit fram medan gamla har dött. Och det här sker genom att man Till exempel när en gren kommer i kontakt med marken så kan den gro en ny rot. Eller vid vegetativ kloning, det vill säga alltså när stammen dör men rotsystemet fortfarande lever och det kan gro en ny stam.
Aha, så man, då kan man inte dendrokronologi funkar. Det funkar också då bara om det är samma träd. Liksom. Det här, ja. Då här skulle den årsringa på. Den ser inte så mycket ut för världen, Olchik, om
jag
ska vara ärlig.
Den ser väldigt sleten ut, om man ska vara ärlig. Ni får googla på bilder, vi får lägga upp något på sajten också. Men, nej, den är
rank.
Man undrar hur länge den kommer att stå, men den har ju klarat sig.
Ja, men sen är det konstigt för den har liksom en lång, det är en stackars liten gran och sen så är det då granbusk som bara spritt ut sig på marken under. Ja. Jag tyckte att det här var spännande för att jag har hört att den exakta placeringen på Old Chico är jättehemlig och det känns som att för några år sedan så var den det. Man kunde liksom inte googla och det var som att man försökte hålla det hemligt för att spara på trädet så att folk inte skulle gå dit och glutta och jag vet inte, lämna plastpåsar och kolla läget runt där när man var ute och vandrade på fjället. Men, så jag hittade någon tråd här som jag, det är internet rabbit hole som vanligt, som jag tycker är kul att följa. Så det är bara, hur kan du lägga upp koordinater på Old Chico i en så här arga debattforum?
Oj, jag trodde det var rätt så här, man kunde, alla visste vad man kunde gå dit och liksom.
Ja, tydligen så är det det nu och det är ett väldigt, väldigt tydligt uppmärkt vad den var. Jag tror forskarna försökte skydda det, men sen det är bara att googla på Google Maps så får man fram exakt vad det är. Och sen kan man också titta där på bilder. 2016 så ser man också hur den här platsen har utvecklats, för då var det inga, då var det bara träd på backen och så hade de lagt liksom ett rep runt som en avspärrning på marken som de hade fäst liksom. Men nu har de byggt någon form av utsiktsplattform och det är spångar och det
ja, så nu har det blivit en grej.
Nu har det blivit en grej. As usual.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men det är väl det äldsta trädet, så vad gäller gamla träsorter så är det väl de här redwoodträden i Kalifornien som är jäkligt gamla. Om man ska titta på, alltså unika.
Gamla och stora är gamla ju de. De har lite mer stadigare än Old Chico, om man säger så.
Ja, men då har vi ju bland annat General Sherman som är världens massivaste träd. Det kallas för mammutträd och det är 83, nästan 84 meter högt. Har en omkrets på... Alltså, när jag talar om pålar med omkrets, då tänker jag på något annat. Men det har en omkrets på 30 meter och sen en diameter på 11 meter. Det är så jävla stort det här alltså.
Det är så sjukt stort.
Ja, för att sätta det lite i paritet då, om vi skulle hugga ner General Sherman för vi som, så skulle det räcka till 5 miljarder tändstickor.
Hemskt att tänka dock att man skulle göra det, men det sätter ju lite i relation till hur stort det är.
Ja.
Helt galet. Hit vill jag ju också åka. Så det är kanske du har varit där kanske?
Nej, det har jag inte.
Nej?
Det finns mycket kvar att se här i världen.
Mycket kvar att se.
Det är väl här.
Sätta igång.
Jag tycker också det är så fascinerande. Ju mer vi fortsätter att göra research för den här podden och våra artiklar på sajten. Och, alltså vår värld är så fantastisk. Det finns så mycket roligt. Vi har ju också nyttjat träd i generationer. Nu hoppas jag verkligen inte att vi gör tändstickor av General Sherman. Men vi har ju tänt brasved och rätt mycket andra träd. Så.
Ja, men vi har ju varit inne på det. Liksom så här, naturen är fantastisk och träden också. Men vi behöver ju faktiskt vara rädda om de här gröna vännerna vi har. För trots att det går typ 400 träd på varje människa, så har den totala mängden träd nästan halverats sedan starten av den mänskliga civilisationen. Och samtidigt så fortsätter vi avverka omkring 15 miljarder träd per år.
Ja, vi förlorar ju 27 fotbollsplaner i minuten, så att det är ju... Ja, perfekt.
Och just nu finns det 60 000 trädarter i världen, och många av de här hotas av utrotning.
60 000 olika arter, ja, det är mycket.
Det är mycket. Och mer än hälften av alla de här trädsorterna finns i ett enda land faktiskt. Kan du gissa vilket?
Sydamerika definitivt. Brasilien kanske?
Stämmer, helt korrekt. Du påläst som vanligt.
Jag har kollat på nyheterna, det känns ju som deras premiär. Bolsonaro där har ju fått ganska mycket skit för vad han håller på att göra med, göra med skogen.
Och det här med liksom skövling av träd, det har ju börjat sedan lång tid tillbaka. Och en stor faktor i skövlingen av träd, det började med skeppsbyggandet i Europa som utlöste en epidemi av avskogning under det tidiga 1400-talet. Och senare var även den brittiska flottan även en stor bidragande faktor till avskogningen. För det var samtidigt som den snabba varvsproduktionen som så utnyttjade européerna de här virkesreserverna till en sån stor del att de började leta efter trä på annat håll också. Och det var då i kolonier i Nordamerika och Sydostasien. Med den här nyfunna resursen i andra länder så kom också den här europeiska varvsmaskinen igång igen. Och snart med det så blev ju avskogningen ett problem även i de här områdena. Och även om varvsindustrin då spelade en viktig roll i en period av europeiska framsteg och utveckling, så ödelade den inte bara den här europeiska miljön utan också andra stora skogar på andra kontinenter, vilket är fruktansvärt. Nej, men den här produktionen av sjöfartygen, de satte ju extrem press på de här äldsta och största träden i våra skogar. Det var ju såklart de här massiva trädstammarna, de var ju bäst lämpade för de enorma skroven på öppet hav. Så för varje byggt fartyg förlorade miljön några av de här äldsta floramedlemmarna, som tyvärr också då var ju svårast att ersätta. Det blir man ju lite ledsen av att tänka på.
Ja, verkligen. Och speciellt de här grundkonstruktionerna i fartyg, alltså trycket de utsätts för med master och vågor och allting, och att då kunna ha ett massivt stycke trä som håller ihop båten eller
skrovet. Ja, det
är klart en fördel. Ja, då tar man ju det största och det starkaste trädet. Det var jättesvårt att få tag på virke, så att på 1800-talet så insåg man ju det här att vi kommer ha problem att få material att bygga båtar för flottan. Så det man gjorde då var att man under 1831, för att vara exakt, så planterade man 300 000 ekar på Visingsö, och då var det här tänkt som en framtida materialbank för att bygga båtar till flottan, och det tar ju liksom 150 år plus till en ek har växt. Klart, och man kan, det som är häftigt då, det som man gjorde var att man byggde de här ekarna, man odlade dem i olika vinklar för att de skulle passa perfekt till ett båtskrov. Så att man band stammarna och så att de skulle forma sig i specifika vinklar då, så att de skulle vara perfekt för skeppsbyggeri. Ja. Och sen låg ju Visingsö perfekt också, för att det var, dels var klimatet bra, det var en grym jordmån och sen också transportvägar på vatten. Men sen så växte de här ju ekarna upp. Det tog ju ganska lång tid, och 1975 så ringde då skogsmästaren på Visingsö till Försvarsmakten och sa: nu är ekarna klara, det är bara att hämta.
Nu är de färdiga, 150 år senare.
Plus Försvarsmakten tackade då nej, för att nu bygger man ju då oftast båtar och pansarplåt och plastfil, men ändå så jäkla kul av den här skogsmästaren att sitta på. Nu är de klara.
Nu är det dags.
Men det var härligt att de fick lämnas kvar, för att det är en fantastisk skog att besöka, och det är idag Sveriges största sammanhängande ekskog. Och eken är ju ett fantastiskt träd, och den har ju haft ett stort värde över tid med sitt vackra virke och sådär. Och högg man en ek innan, så var ju skogarna liksom allmän egendom, bönder så fick gå ut och plocka i sina skogar runt omkring hur som helst. Men högg man just en ek utan tillåtelse, så kunde man straffas med dryga böter eller få en månads fängelse på vatten och bröd. Och det här var alltså...
Oj.
Upprepade man sitt brott, så kunde det till och med leda till dödsstraff på 1600-talet. Så att man var ju rädd om de svenska ekarna. Och det var Gustav Vasa som införde den här då kungliga rätten till ekarna redan 1558, just för att man visste att man behövde dem till båtar. Idag har vi hittat lite fler användningsområden. Det är inte bara...
Det används
till sjukt mycket olika saker.
Ja, nej men av all skog som skördas i Sverige idag, så användes ju merparten till att producera trävaror, såklart. Papper, kartong, men även bioenergi. Och en lite mindre del används också till textil och kemikalier och kompositmaterial.
Ja, och sen så framförallt, och man bygger ju också med det jättemycket. Nu har de ju byggt ett Sveriges högsta trähus. Det står i Skellefteå, och det är 20 våningar högt, och det är då Skellefteås kulturhus. Och det är byggt bara i trä.
Mm.
Att bygga 20 våningar bara i trä, det är rätt impressive. Så det är ju som ett isolerande biologiskt byggnadsmaterial som också ökar jättemycket.
Ja, precis. Ja, och sen har vi ju även, här kommer vi lite osökt in på skogsskövlingar Amazonas. Och för där är det ju mycket av regnskogen som skövlats för oljepalmsodlingar. Palmolja har vi ju hört rätt mycket om på senaste.
Ja, men verkligen, jag är så helt förfärad över hur mycket grejer det finns i.
Ja, precis. Nej, men palmolja, det finns ju, jag tror det är typ 50% av alla de förpackade produkterna vi hittar i butiken. Allt ifrån pizza till choklad, till deodorant och schampo och tandkräm.
Det är ju jätteknäppt. Vi äter alltså det som vi också har i våra deodoranter, men okej, ja.
Ja, det används också djurfoder och sen som biobränsle då, som jag nämnde innan, som används i många delar av världen. Palmolja har ju varit och fortsätter vara en viktig drivkraft för avskogning av några av världens skogar, och förstör ju livsmiljön för redan hotade arter i samma område. Och den här skogsförlusten i kombination med omvandling av kolrika torvjordar kastar ju ut miljontals ton växthusgaser i atmosfären och bidrar ju även till klimatförändringarna. Och det förekommer ju också en viss exploatering av arbetare och barnarbete här med, så att det är rätt allvarliga frågor som man pratar om när man pratar i palmoljsektorn.
Inte så trevlig verksamhet. Jag tycker det är intressant att du nämner det här om torvjordan också, för det är också ett jätteproblem att vi håller på att dyka ut jättemycket sankmarker för att kunna odla mer och sådär. Det är ju jättekoldioxidsänkor, och där tappar vi också hur mycket som helst. Att när man torkar ur våtmarker, så bidrar det också till massiva utsläpp av lagrad koldioxid. Så att det... Och allt det här påverkar ju vårt klimat, som vi vet. Och någonting som har blivit väldigt mycket vanligare, det är också skogsbränder som en direkt effekt av att jorden blir varmare och det blir torrare i jord och mark, och sen en liten gnista och så är det igång. Vi borde värna bättre om våran skog. Det som är lite häftigt just nu, eftersom det här avsnittet handlar om träd och vi pratar och kommer in på det här med skogsbrand, så finns det ju faktiskt frökapslar som kan ligga i jorden, alltså upp till tusentals år. För att de, för att kunna spricka upp och växa, behöver en skogsbrand. För skogsbränder har ju funnits i vindelig tid som ett sätt för att regenerera skogen. Och man har orsakat så blixt och nedslag och sånt där genom tiderna. Och då är det ju vissa träd som har utvecklat en reproduktionsförmåga som är baserat på just att det ska bli en skogsbrand. Och det de gör då, som till exempel eukalyptus eller banksia-trädet, är att de har serotinösa kottar, kallas det för. Så att hela deras frön är förseglade med kåda. Så att de, eller resin, så att det kan inte, det kan, de kan omöjligt spricka upp om de inte hettas upp i en skogsbrand, och de kan ligga under marken då i liksom flera hundra år tills det kommer en skogsbrand, och då smälter den här liksom,
och då kapsen. Är det läge för den att liksom,
ja, då säger den tjena nu,
ja,
för då skapar den också den första, ja, det är lite som modiga utvandrare på något sätt, de kan brinna upp men de kan också bli först.
Mm.
Fast oftast blir de inte upp då, för det är de inte gjorda för. Men, och det finns också andra arter, bland annat buskar och ettåriga växter som behöver kemikaliska signaler från rök och förkonat växtmaterial för att kunna bryta. Och då är det signalen för att deras fröer ska börja växa. Så här, åh, nu kommer det, är det
fantastiskt.
Rök. Nej, men verkligen. Och sen det finns det en del växter som bara liksom kan skydda sig själva också. De har skapat någon form av värmeisolering för att överleva skogsbränder. De har en extra fuktig vävnad, och de, så sen när de tappar bladen så lägger de sig som ett skyddande hölje runt växten så att de också överlever. Bland annat lärkborrar och jättemammoträd har en jättetjock och brandhämmande bark, och den kan brännas direkt utan att få skador på några vitala delar. Alltså till slut så kommer de ge upp om det brinner tillräckligt intensivt och tillräckligt länge, men de har ett jädrans bra försvar.
Tänk vad naturen är uppfinningsrik.
Den är så fiffig.
Ja, otroligt fiffig.
Och Sverige är ju också karaktäristiskt, täcks ju liksom av mycket barrskog och gran och tall och så. Och det är för att vi är del av någonting som kallas för tajgan. Och det är ju ett ord som används in i geografin och i en generell beteckning för det här barrskogsbältet som finns på norra halvklotet. Så det går genom Sverige och norr i Finland, Sibirien i Ryssland och även Nordamerika och Alaska och Kanada. Så att om man tittar på en karta på jorden så är det liksom ett barrskogsbälte som går, och det kallas då för tajgan. Och det finns även i Japan där på ön Hokkaido. Tajgan, det låter ändå härligt tycker jag.
Tajgan, ja verkligen.
Men det är ju synd att våra skogar är så hårt åtsatta, inte bara då för att de är, trees are awesome, och de hjälper oss med vår syre och aircondition och allt möjligt. Men det finns ju också väldigt många studier på att vi mår psykiskt bra av träd.
Ja men precis, och det var ju lite inne på redan i början här, med att man blir så lugn av att vara i skogen och plocka svamp bland annat. Men det är ju så att vi har ju vårt psykiska och sociala välbefinnande ökar faktiskt genom att vara nära träd. Och det är en studie som är gjord vid University of Illinois och även University of Hong Kong, som visar att just ju tätare skogen är som man befinner sig i, och desto lägre stressnivåer upplever man. Det här kan jag nog liksom känna igen mig lite i, måste jag säga.
Ja, förutom om det är väldigt tätt och väldigt mörkt och man har tappat bort sig, då får man väldigt
motsatt effekt. det är ju inte, nej, precis. Nej, men och forskningen visar också att när just naturupplevelser hjälper oss att vara vänligare mot varandra. Man blir snällare i skogen helt enkelt. Och det beror delvis på att träden släpper ut ämnen som kallas fytonsider, som är då, när vi andas in de här så sänks vårt blodtryck och ångestnivå. Så att säga, ja, det finns studier och det är
it's a thing.
Fakta. It's a thing. Gå ut i skogen om du är stressad. Det är inte något bara som man så här, mamma har sagt till när man var liten, typ så här, att man skulle springa av sig i skogen, eller det är bra att vara i skogen för det mår bra, utan man mår bra att vara i skogen. Vi skulle vara mer i skogen egentligen.
Ja, vi har ju evolutionärt också levt mycket i skogar, och jag tänker att det är, om man jämför en modern urban liksom höghusmiljö med skog, så är den ju rätt mycket mer ångest framkallande. Och jag vet att i Japan så har de också så här, de har ju såna här spa meditationspromenader ute i skogen. Det finns ju här i Sverige också, men det var lite där det kom ifrån, just att man gick ut i skogen för att meditera och
sitta på en stubbe helt enkelt.
Sitta på en stubbe, ja.
Mm.
Men
det finns ju också skogar som inte är lika
mysiga, nej.
Mysiga.
Ja.
Som du var inne på där, det får inte vara för mörkt och tätt. Och,
nej, ja. Och man kanske, det finns också japanerna här, det finns ju självmordsskog där. Som heter, nu har jag kollat upp uttalet här till och med, för att jag, annars hade det blivit fel. Ahugikihara brukar man säga då, om det här. Men den här skogen, den var lite på tapeten för några år sedan, när det var en amerikansk bloggare då som heter Paul Logan. Han var youtuber, han gick in i skogen 2018 och filmade då. Och det var inte så trevligt, för att han hittade ju då en hel drös med döda kroppar, för det kallas ju då för självmordsskogen, för det har blivit en grej att japaner åker dit för att ta livet av
självmord.
Sig. Ja, och det finns ju en lång kultur av självmord i Japan. Det finns ju Sapporo och Harikiri, som är så här, Harikiri är ju någonting som samurajerna gjorde. De begick heders självmord genom att skära upp sin egen mage för att behålla sin heder då. Ja, men du vet, det är mycket självmord i.
Men är Japan, det, går man in där för att det liksom är svårt att bli hittad? Jag antar att den är så stor, skogen.
Den är jättestor, det finns ingen mobiltäckning. Och 2010 har finns ett statistik på att över 200 människor försökte ta sitt liv i Ahogikihara. Den här statistiken har ju såklart oroat lokala myndigheter, och man har ju försökt vidta åtgärder, och polisen sätter upp skyltar där man uppmanar besökarna att söka hjälp istället för att ta sina liv.
Mm.
Och vakter och volontärer genomsöker regelbundet sökningar i området. Men den är så otroligt stor, och den är också ganska mörk. Alltså växtligheten består av... dels är det, sitter skogen på en väldigt rik lava jord, så att det växer mycket. Den är väldigt tjock, och det är blandas då gröna barrträd och cypresser, körsbärträd och gran och lönn. Det är också väldigt vackert, men... Sen är det en hel då döda kroppar som, de hittar ju inte alla och stoppar absolut inte alla, utan, och som den här YouTuben då fick massiv kritik för han var ju då inne och gjorde en rolig YouTube-film om.
Och la upp videos på det här.
På döda människor. Nej, osmakligt. Väldigt osmakligt. Mm. Han fick ju en riktig shitstorm, men han säger då att det var för att väcka en diskussion om mental hälsa. Ja, det låter ju ganska mycket som en efterkonstruktion.
Lite efterkonstruktion, ja, precis. Mm. Nej, men vi får vara glada för att det är, alla skogar är inte som den här då, utan de flesta är väl mysiga att vara i.
Ja, skogen är bra, träd är bra, de gör mycket för oss, vi borde vara rädda om dem.
Vi ska bli riktiga trädkramare, du och jag, Ida-Sofia, tror jag.
Ja, det ska vi bli. Det borde vi alla vara. Mm. Och kanske försöka välja bort palmolja i mataffären. Det vi behöver. Vi borde klara oss utan det.
Ja.
Och köp en träsked för bäven.
Ja, gud, det ska jag göra nu. Jag blev så sugen på gräs med träsked.
Ja, det är så jävla trevligt.
Ja.
Bästa tipset. Tack snälla kära lyssnare för att ni har lyssnat. Hoppas ni gillar det vi gör. Vi har roligt och vi lär oss mycket along the way. Kan du inte vänta till nästa fredag, så klicka in på publication.com. Där finns det nu massa artiklar. För vi har varit igång ett tag, så att ni kan läsa på inför, om du ska ni på en middag eller en viktig dejt, så kan ni läsa på lite, och så framstår ni som mycket mer intressanta.
Allmänbildade.
Tack snälla för att ni har lyssnat. Until next time.
Tack och hej.
Hej.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.